I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I veckans podd summerar vi julafton.
Gabriel och Dejan har fått sitt eget lilla kärleksbarn.
Vad heter påven egentligen?
Vi har många frågor till Lotta Engberg.
Tobias har en reflektion om drag queens i veckans Gaywatch.
Och till sist listar vi våra tre bästa händelser 2022.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt julavsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel.
Ja du Gabriel, vi skickade ut en fråga förra veckan när jag satt i Miami och poddade. I och med att jag hade sett den här serien Nattryttarna på just Netflix det. Eller var det på Netflix, eller på C-more kanske
går,
för att det var
C-more var det, jag frågade, jag kommer ihåg C-more.
Ja precis, exakt. Och då frågade vi, så att vi pratade ju då hur det kan vara att en försvarsadvokat, hur han kan sitta där och försvara de här, hur det känns egentligen, hur de kan se sig själv i spegeln varje morgon när de har försvarat sån här grym jävel då, måste det bli då och då. Man tänker att hur tänker de egentligen och hur känns det egentligen för dem? Och då fick vi ett väldigt fint och uttalat svar från våra fantastiska lyssnare. Vi kan kalla honom herr Möller, tänker jag, som då är försvarsadvokat. Och då skriver han så här: jag försöker alltid att se den personen som sitter framför mig som en människa. Det finns ytterst få människor som i grunden är genom onda. Det finns givetvis många olika anledningar till varför människor begår brott, men jag möter väldigt ofta människor som har stora motgångar och dessvärre hanterat det på mer destruktiva sätt. Det är inte helt ovanligt med psykisk ohälsa eller missbruk, även om givetvis långt ifrån alla som begår brott är sjuka eller missbrukare. Kort sagt så möter man ofta ganska många trasiga människor i det här jobbet. Precis som de flesta så berörs givetvis jag om någon blir utsatt för ett grovt brott. Jag tänker dock att det inte är min uppgift att döma någon. Det är domstolen som gör. Även om jag också vill att den som begår brott ska dömas, så vill jag att den som ska dömas får en rättvis rättegång. Jag tror nog att få människor vill att vi ska ha orättvisa rättegångar. Min uppgift blir helt enkelt att se till att min klient får föra sin talan fram. Peka vad som talar för hans eller hennes berättelse och peka på att den som talar emot målsägarens berättelse. Även om man inte vill tro det, så händer det faktiskt att en del människor falskt anmäler någon för ett annat brott. Och eftersom jag inte var där kan jag inte heller veta om min klient eller målsägare som talar sanning eller ej. Det kanske låter som en klyscha, men jag tror verkligen på att devisen hellre 10 skyldigt som frias än en oskyldig som döms. Att beröva någons frihet är något av det grövsta övergrepp man kan utsättas för som medborgare, bortsett från att döda eller tortera, som inte är tillåtet i Sverige. Och ingen oskyldig ska behöva sitta inspärrad. Det finns ju till och med vissa länder, till exempel ett stort aggressivt land i öster, där rättsväsendet används som att oskadliggöra regimens politiska motståndare genom att spärra in dem. Rättssäkerhet för mig handlar om att måste vara bevisat att någon har begått ett brott. Så för i det fall som jag gör ett bra jobb och min klient blir fria, tänker jag på att det första hand beror på att åklagarens bevisning inte räcker till, och då ska man inte dömas. Så är hans första fråga på den. Jag tycker det var ett fantastiskt svar på på den första frågan faktiskt.
Ett jättebra svar, och det gav oss ju verkligen en större förståelse för det yrket. Så tusen tack för det verkligen.
Ja, men jättefint. Mm. Alltså det är klart att vi alltså man blir alltid engagerad i de här frågorna. Jag tänker att som privatperson eller som framförallt som anhörig till de här människor som då blir utsatta för brott, så blir man ju så personligt engagerad och behandlar ju affekt ofta. Mm. Men det måste vara någon som kanske ser ting objektivt. Mm. Så att det är naturligtvis inte ofta heller som det är så här, tänker jag, att det är så här otroligt alltså bekära fall där det verkligen handlar om att man, det är så grova saker som har gjorts här och vilka övergrepp som har blivit. Det är svårt att inte bli personligt engagerad, tänker jag. Mm.
Ja, jättebra. Tusen tack för det. Det blev ju en väldigt stark och bra start på den här podden. Ska vi gå vidare med Hänt i veckan?
Jag tycker det.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Vi sitter nu och poddar, och det är då alltså juldagen. Jag är på Mallorca, du är tillbaka i Sverige. Och jag tänkte bara att jag skulle börja med, för att igår så på självaste julafton så började vi våran dag, jag och Dejan, med en härlig frukost ute på terrassen. Och när vi satt där och käkade våran mannagrynsgröt, som vi traditionsenligt gör varje julafton, så började vi fundera på så här: Merry Christmas, vad heter det på olika språk? Så då så, då så tog vi Google Translate till våran hjälp. Och så då tog vi det första, nu ska vi se om du kommer att höra här då. Första så kollade vi då, vad heter Merry Christmas på tyska? Och då svarade Google Translate så här:
Frohe Weihnachten.
Hörde du? Känner
ja,
du?
Frohe Weihnachten.
Ja, det känner
yes,
du.
Kommer
ja,
precis.
Ja. Och sen så testade vi då, vad heter Merry Christmas på ryska?
Счастливого Рождества.
Jag tar det en gång till.
Счастливого Рождества.
Lite svårt att utskilja kanske. Ja.
Lite sluddrigt nästan, lite så alkoholiserat känns det som.
Lite alkoholiserat, ja, precis lite. Ja. Och så nu ska vi gå steget längre då. Så ska vi kolla, vad heter Merry Christmas på japanska?
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Jag tar det en gång till.
Merry Christmas.
Det var så roligt. Och vi skrattade så mycket. Så att alltså för alla språk var det så jättesuper. Och sen så kom man till japanska: Merry Christmas. Jag tyckte det var så roligt.
Lite rasistiskt tycker jag själv, för det var, måste man säga. Det var ju inte av Google.
Nej, men det var ju Googles fel. Jag fattar inte varför de inte hade liksom så konstigt.
De har inte översatt det på ett japanska. Kanske inte firar jul i Japan.
Det kanske inte finns något Merry Christmas, alltså någon motsvarighet på japanska. I don't know. Väldigt konstigt.
Ja, men det är väl som ungefär som svenska smörgåsbord. Det finns ju bara smörgåsbord. Alltså det finns ju inte på engelska liksom. Nej.
Kan ha varit så. Ja, så började i alla fall våran julafton. Så att vi fick oss ett gott skratt där vid frukostbordet på julafton.
Ja, men det förstår jag. Annars då, har du haft en bra jul? Alltså, förutom nej, men julfrukosten som gick.
Helt magisk, måste jag säga. Vi har varit 22 grader varmt på jul i år. Och jag kollade upp då. Vi hade ju tänkt från början att vara i Miami över jul. Och jag kollade på vad det var för temperatur i Miami igår. Det var 12 grader i Miami igår. Och 22 på Mallorca. Så jag kände att vi valde rätt, helt enkelt. Vi firade...
Ja, bra, grattis. Ta en lott.
Ja, vi firade jul hemma hos Lisa, som vi gjorde också förra året, då med hennes familj och så lite vänner. Och vi satt ut och käkade julmiddag, traditionsenlig julmiddag, hade julklappsspelet och ja, en riktigt, riktigt skön och avslappnad och härlig julafton. Hur hade ni det?
Ja, men jättemysigt. Vi kom hem från Miami och åkte direkt till lilla julafton där den 22 med alla våra goda vänner från Hallsberg och Örebro med omnejd. Och deras familjer då, som har, alltså alla har ju barn. Det är ju en fluga som här blir, för att bestå, för att komma upp och vara kvar, att alla man ska ha barn. Och de blir ju äldre. Och det märktes så påtagligt då att de hade blivit äldre. För att många av barnen var liksom med runt bordet och hade liksom inget eget barnbord längre. Nähe. De är så här typ 17-19 år liksom. Och så de är så här blivit vuxna.
Ja, så hur kändes det då?
En Ja, men det är så sjukt kul liksom. En av killarna spelar i Allsvenskan, har flickvän, och en av tjejerna har varit på Kanarierna i 4 månader.
Nej, en spelade i Allsvenskan, hade flickvän, och en andra varit på Kanarieöarna, kan du tänka dig?
Ja, det är klokt alltså. Det blir så otroligt gamla och mogna allihopa alltså. Ja. Det är ju ett tecken på att de lever sina liv. Liksom.
Och den tredje, han kan panta burkar alldeles själv. Fantastiskt.
Ja, det så otroligt har de blivit som ogna vuxna allihopa. Det är ju klokt. Ja, jag tycker det var häftigt att de är med liksom, och pratar om vuxna saker och hur de är och skämtar. Och så här. Det var en väldigt uppsluppen tillställning. När folk var glada och mycket skratt. Och så här. Och jag kände själv att jag var ganska pigg, så det blir ju alltid roligare.
Vad härligt.
Det är bra.
Du, jag måste bara fråga då, om vi bara backar bandet lite grann. Hur var sista dagarna i Miami? Jag såg att det spöregnade.
Ja, men ska vi fortsätta den här? Vet du det? Jag måste bara säga alltså, att Miami den här gången, jag vet inte om det handlar om förväntningar, att jag har ju alltid haft det magiskt när jag varit där, också att du har varit där, så har det alltid varit bra. Liksom. För jag har liksom haft någonting att göra, och man har haft någon att besöka. Och så var jag ju lite sjuk också. Men alltså, förutom sällskapet, vilken dålig resa det har varit.
Nej.
Alltså jag har varit så irriterad. Jag har varit så här bara allting som har kunnat så här. Det har varit så dåligt allting alltså. Och jag tycker att nästan priset tog när vi skulle checka ut från Miami och åka ner till Key West. Inte bara ett väder, det hävde ner med regn. Hela vår dag i Key West var ju bara ett stort jävla åskväder liksom. Och det var som översvämning överallt och det regnade. Tydligen så är det sol i Key West ungefär 364 dagar om året. Och så en dag då så är det regn. Och den dagen lyckades vi då pricka in perfekt. Skitbra. Men ändå, vi skulle checka ut från hotellet då på Miami. Du vet ju SLS som är ett väldigt, väldigt fint hotell som ligger på stranden. Och då så bara, vad är det här då? Så här, 5 000 extra, vad kan det vara för någonting liksom, på vår räkning? Ja, och då är det så här, lite barnota kanske då. Så här, bara, men sen är det så här, resort fee. Jag bara,
jaha, vad är det? 5 000
dollar. Ja, 49 dollar om dagen. Och det, vad är det här då? Och de så här, nej, wifi och strandstolen i poolen.
Du skojar med mig nu.
49 dollar om dagen i resort fee. Jag bara, ursäkta, ingår inte wifi i pris- och hotellrumspriset? Hon bara, så är det på alla hotell här på Miami Beach.
Du sa ju till och med att wifi var så dåligt. Så att jag menar, vad är det att betala för?
Jag var tvungen att gå ner och sitta i receptionen förra podden. För jag var så, jag kunde inte komma ut på wifi. Jag kunde inte ens öppna en Google-sida så dåligt var wifi liksom. Och jag bara såhär, och jag orkar inte. För jag var fortfarande halvsjuk. Så jag bara, jag orkar inte ens. Jag bara, ja, 49 dollar om dagen. För då, men, plus den här jävla continental breakfast som var det äckligt att äta. Så bara, för 49 dollar om dagen. Alltså, vad är det som händer med det här landet?
Men informerar de inte det när man checkar in då? Jag menar, okej, om det är så här ibland är det så här att de har ju någon skatt, turistskatt på 3 dollar. Men 49 dollar, det är ju inte klokt. Det är ju skitmycket pengar.
Men visste du att det var så här på alla hotell?
Nej, aldrig talas om. Det är för 17 500 spänn om dagen.
500 spänn om dagen? Alltså det är ju inte, så här. Alltså rummet kostar typ 500 kronor om dagen.
Ja.
Alltså det är ju lika mycket till. Nej, det är konstigt. Jag blir väldigt, väldigt konstigt. Men, ska vi ändå säga det. Vi åkte ner till Key West, så var det väldigt fint väder på vägen. Och det var en otroligt vacker körning ner till Key West. Alltså det var ju, med vattenbågar på båda sidorna. Och vi hade jättemysigt. Och sen så är det ju, alltså där nere så är det ju, trots att det regnade så var det ju, alltså det är så mysiga hus. Alltså det är som att komma in till en helt annan del av världen. Liksom med alla färgglada hus. Det är små verander som alla sitter på. Det är väldigt trångt. Allting. Alltså man, det är ju, bara att man känner bara att det här är lite annorlunda. Liksom. Det är inte klokt det här.
Nej, men det är ju väldigt mycket Karibien. Det är som man föreställer sig olika karibiska öar liksom, på något sätt. Med den här Hemingway arkitekturen. Han var ingen arkitekt, men hans hus har ju en viss stil. Man kanske har sett Hemingways hus på bild. Och liksom hela området är ju den typen av stuk på arkitektur.
Ja, precis. Ja. Ja, men det är lite det som kommer lite, jag menar sådär, alltså, typiskt med de här veranderna med små pelare och så, lite staket och så. Men det är väldigt pittoreskt där nere. Och sen såg vi Hemingways hus då såklart. Och så tittade vi, och så var det faktiskt när vi kom ut längst ut på udden och skulle se liksom mot horisonten och ut mot Kuba och så, och så var det faktiskt en jättevacker solnedgång. Så det, då upphörde regnet i 10 minuter precis när vi skulle se den. Så det var ju bra timing på det i alla fall. Men så fick vi vala tillbaka då, tappade en flipflop i avloppet för att den åkte av. Vi gick typ i en halv meter med vatten och så här. Det var inte klokt liksom. Så att, ja, men det var inte, alltså så här, amen, det vet. Och sen var det dyngfest. Vi hade bara köpt ett vanligt enkelt hotellrum. Vi skulle bara sova en natt, tänkte vi så här. Så vi tog ett, då var det dyngfest. Så att Mia kunde sova på hela natten. Så vi gick och la oss kanske vid 9:30 kanske. Vi var så trötta. Vi var ju hjärtläggade fortfarande. Och så bara var festen igång till klockan 12:30. Och det bara dunkade för att vi var på nedre botten. Och bara, så att, nej. Så men det var, ja, men du vet att också, jag tror också att, det, att min sjukdom har liksom låg som ett hölje över hela den här resan. Att det var fortfarande, jag är fortfarande svag liksom, och inte särskilt, man blir ju inte sitt bästa jag direkt när man är sjuk.
Nej visst, såklart. Mår du bättre nu då?
Ja, men alltså jag mår alltså mycket bättre, men känner jag mig inte sjuk alls. Jag har fortfarande den rethosta som kommer upp ibland, men det har blivit bättre i alla fall. Men det är fortfarande så här att jag känner att det sitter liksom rassel i halsen eller på luftrören och så här. Det är så irriterande bara, så jag fattar inte vad det är för någonting. Men gå bort, försvinn, alltså det är jul. Ska man vara frisk och kry.
Men om det fortsätter nästa vecka, Tobias, kan du inte gå till doktorn då och lyssna på lungorna ordentligt?
Jo. Ja, jag ska göra det. Absolut.
Bra, jättebra. Ja, okej, okay. Men vad härligt. Och sen åkte ni hem då? Sen åkte ni tillbaka och så var det flygplatsen, och sen var det hem direkt i Sverige, eller från Key West?
Ja, precis. Ja, jätteskönt att bara, vi ändå gött att åka, flyga hem. Det är ju fint. Vi åkte med SAS, så det var ju magiskt att få lite god skandinavisk mat igen och sånt. Jag klagar så mycket på Miami, alltså, men alltså, bara att se så mycket mat så här, alltså, som är i USA just nu, alltså, och det bara väller ut på varenda tallrik, och det känns bara så här, det känns så fel 2022 att man serverar så mycket mat, att folk proppar i sig det här. Alltså, man är inte van som svensk att äta så mycket mat, så våra matsäck är ju inte van här. Vi skulle inte kunna äta upp hälften av allt det kommer in. Nej. Och på varenda ställe, alltså varenda ställe du går på, så är det ju bara så här, totalt överlastat med mat. Så man är bara, vem ska äta upp det här? En förrätt är ju som för 3 personer som en vanlig varmrätt.
Nej, men så är det. Och jag förstår det. När man får lite distans till, när jag var där mycket så tänkte jag inte på de här grejerna. Men när man kommer dit, jag kan tänka mig, om man inte har varit där på några år och kommer tillbaka och får lite distans till alltihopa, så förstår jag att man blir också chockad. För att det är ju väldigt annorlunda. Just matkulturen är ju väldigt, väldigt annorlunda. Alltså.
Vi åkte dock till Wynwood en kväll då. Och jag förstår nu att man kanske ska vara i Wynwood på kvällen. Man kanske ska vara där på dagen. För när vi var där kom jag på att allting var öppet, eller hur? Eller? Vi gick och tittade på olika saker och så här. Men nu var allting stängt. Vi kom dit kanske vid 6:30, och då var som varenda marknaden var stängd. Det var jättekonstigt. Allting var stängt. Jag var så här, vi var tvungna att gå till en japansk restaurang och bara, Merry Christmas. Så här, och så var det, alltså,
Vad var det för dag i veckan när var där då? Var det en söndag eller var det liksom... Eller?
Nej, en onsdag måste det ha varit.
Ja, konstigt. Det var ju synd då, för det är väldigt härligt annars. Du ska få berätta mer om din julafton, men jag tänkte bara flika in och berätta då. Du kanske har sett på min Instagram att jag nu är bilägare.
Ja, jag har sett Piggelin-bilen. Så jäkla snygg!
Ja, alltså... Vi är så lyckliga, jag och Dejan, för den här bilen. Alltså vi, det är nästan så att man, du vet, det är nästan som ett litet kärleksbarn som har kommit till oss. Ja, och jag är så här nojig när jag ska parkera på gatan, och du var så här, vi går och tittar till den så att ingen har kört på, och du vet, så det gulla. Jag tänkte till om man skulle köpa ett litet överdrag och dra över den så att den liksom inte skulle bli skadad. Ja. Jag är så nojig med den här lilla gulliga. Och sen så hade då Dejan överraskat mig med att beställa. Du vet, vi är båda väldigt förtjusta då i Kardashians. Och Kardashians har då, både Kim och Kylie har då egna privatjets. De har skaffat då under sista åren, nu har de skaffat egna privatjets. Det är Kim Air och det är Kylie Air. Och när man då kliver på deras privatjet så ligger en matta. Alltså nedanför stegen innan man går upp så ligger en matta där det står liksom Kim Air eller Kylie Air på. Alltså. Så då hade Dejan då skaffat en matta i då samma mintgröna färg då som våran Piggelin-bil. Med en Piggelin på, och så står det Piggelin. Jag fick den här i julklapp, en för tidig julklapp. Och sen så står det då Air Force One. Air Force One.
Nej, du alltså,
som presidenten i USA, Air Force One. Och sen så står det Palma de la Mallorca. Nej, men var inte det roligt?
Alltså han är ju så bra.
Han är rolig.
Alltså hur fyndigt och hur gulligt och hur bra. Alltså, han måste vara så nöjd när han kom på det.
Han var så nöjd kan jag säga.
Air Force One, det förstår jag. Alltså, det här, jag tänker inte vänta till julafton helgen. Jag kunde få den tidigare så jag se det här fina bra som
jag. Jag fick den då, så nu kan jag ha den när jag ska kliva in i bilen och tvätta av skorna på den. Det är jättebra.
Det är perfekt. Alltså tänk att ha en egen matta precis som Kylie och Kim Kardashian. Alltså,
ja, men du
kommer ju närmare dem varje dag. Alltså.
Eller hur?
Ja. Eller så är du också så här inlägg i byxorna för att få lite större höfter? Ska du ha så här?
Ja, gud ja. Du vet, du ska se när jag kommer hem i januari. Min rumpa är så stor så du kommer inte känna igen mig.
Ja, verkligen. Alltså, det märks verkligen att allting har bara gått, blir smalare och smalare, men rumpan har blivit större och större och större.
Exakt, så är det. Mm. Okej, okay, nu får du berätta mer om julen.
Jag var hemma dagen innan julafton hos mina brorsöner. Och Daniel och Camilla jobbade, så jag var där hemma själv idag. Och då så fortsatte jag titta på Harry Potter.
Mm-hmm.
Jag har inte sett så många. Jag tror jag bara har sett 1, 2 och 7. Eller första delen av 7. Det är två delar. Nummer 7 kommer ju två delar. A och B liksom. Eller 1 och 2 eller vad man ska säga.
Okay.
Ja, så att vi... I och med att vi ska ju då till London i juni, jag och Måns och Hugo. Oh, och ha en hel helg i London, tänkte vi.
Mm.
Fick de julklapp. Och ska vi gå till där de spelar in Harry Potter mycket, så att man kan gå in och titta på alla de här. För de här sätten finns ju kvar som ett museum. Man kan gå, liksom, gå och titta på Hogwarts som har kommit till den här matsalen.
Vad kul.
Men så jäkla mysigt liksom, bara och få bara hänga med dem. Och de blir också större liksom, är mycket mer med och liksom, alltså det är så underbart. Alltså det är så jävla häftiga. Jag älskar de där två.
Du vet att det finns en Harry Potter musikal i London också.
Mm. Nu är det så att du vet hur det gick sist när Måns skulle gå till musikalen, men jag såg med det Sound of Music, så viskar jag efter 7 minuter så här: hur långt är det kvar?
Okej, så vi hoppar den då.
Så
vi
kanske hoppar. inga fler musikalupplevelser tror jag.
Den
första
Harry Potter musikalen är en 2 dagars upplevelse. Det är två olika. Man ska se att det är två olika delar i en som sträcker sig på 2 dagar. Så att man måste verkligen vara musikalförtjust om man ska se den på.
Jag tänker det. Kanske det räcker att tycka om Harry Potter, tänker jag. Så det här är 7 timmar och då ingår bussfärden som 1 timme utanför London.
Nej,
och så är det 4 timmar så här, rundvandring. Så att det kanske är bättre det här. Jag tror det är bättre.
Jag tror det också.
Så att vi får se. Men annars var det så sjukt mysigt också igår. Alltså, det var verkligen att... Ordet fridefull jul fick en annan mening, tycker jag.
Härligt.
Vi var här och spelade lite spel med Camilla och Daniel och barnen. Och så åkte de hem ganska tidigt ändå. Så vi hann se Carl Bertil Jonssons jul.
Mm.
Så här, och det är ju ganska tidigt ändå. Så att jag kan viskla Johanna så här, och vara på i bakgrunden. Så det brukar det inte vara. De brukar vara kvar mycket längre. Och sen somnade jag i soffan 10:30. Alltså, oh, och sov typ... Alltså, ja, och jag trodde inte jag var så trött, men det var jag tydligen. Så jag somnade då och vaknade typ klockan 12 idag.
Nämen,
så jag sov liksom mer än 12. Helt sjukt.
Men det
så
behövde
jag måste
du.
Vara helt slut.
Det behövde du efter den här hösten. Ja. Vi skulle ha gått på midnattsmässan igår i katedralen som vi gjorde förra året. Men när vi kom hem efter Lisa så landade vi på soffan och jag bara säger, jag orkar inte resa mig. Det går inte. Så att vi fick ställa in. Tyvärr.
Ställa in. Ja, ringa och säga. Vi kommer tyvärr inte.
Säg till påven. Det var inte påven, men ja. Nej, så det blev inget.
Inte påven där. Inte han som håller. Nej.
Men de har andra, Sibylla.
Ja, Sibylla där. Ja, precis. Men det jag hörde att påven är ju ett påhittat, som ett smeknamn egentligen. Hans offentliga titel är ju extremt lång, alltså komplicerad. Alltså det är så, alltså på, jag hörde så det program häromdagen, och det var det som det längsta namn på en befattning jag hört i hela mitt liv. Det är som att man kan vara kung och så kan man vara prins av Pommern och alltså, det var ett jättelångt ord i alla fall.
Aldrig hört talas om.
Så han heter tydligen inte bara påven, utan heter alltså då this bishop of Rome, vicar of Jesus Christ, successor of the prince of apostles, extreme prophet of the universal church, primate of Italy, archbishop of Metropolitan and the Roman province, sovereign of the state of Vatican City, servant of servants, etc, etc. Alltså det är så långt, det är så långt som
det står. Amen, it's king of kings and lord of lords. Det är ju fantastiskt, det låter som en hel predikan, bara hans titel.
Ja. Nej, ja, jag tänker bara att inte du vill säga så. Jag heter inte Gabriel Fors bara, jag heter också kungen av kungar. Den suverän av alla suverän. The almighty of all almighties.
Men du, på tal om det, att känna sig lite helig, så måste jag berätta. Vi har ett kräperi här i Palma som vi brukar gå på. Det är ett par som äger det här kräperiet. Jättegulliga, en fransman och hans fru. Hon är spanjorska, han är fransk. Och vi brukar gå dit titt som tätt, så här ett jättegulligt litet lokalt kräperi. Och så dök vi in där här om kvällen, och så kommer vi in och så utbrister han i köket och bara: "Oh my god, Gabriel! I spoke to my wife yesterday and I said that tomorrow I think Gabriel is coming. And now you're here!" Och jag bara: "Men gud, vilket sammanträffande, vad roligt att du pratade om mig igår." Så här, ja. Och så han var så exalterad över det här. Och så åt vi då våran crepe och skulle betala, och så skulle vi gå. Och då kommer han med papper och penna, bara: "Gabriel, I need five numbers. Five numbers." Jag bara: "Fem nummer? Jaha, vadå? Ska du ha mitt telefonnummer?" "No, no, no, no. Just five random numbers." Jag bara: "Okej." Okay. Ja, jag fattar inget. Jag tittar på Dejan och han bara: "Gör det bara, gör det bara, gör det bara." Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så jag skrev fem nummer och sen så tackade vi och så gick vi. Och så kom vi ut och så jag bara: "Vad var det där liksom?" Men Gabi, fattar du inte? Han ville ha fem nummer för lotto. Han tror att du bär tur med dig. Så nu tror han att han ska vinna högsta vinsten på lotto.
Men varför tror han att du är så? Varför du heter Gabriel?
För att jag, då, han hade sagt att jag skulle komma kvällen innan, och sen så dök jag upp. Så han tror att, liksom att det bar tur med sig att jag dök upp då, när han sa till sin fru att imorgon kommer nog Gabriel. Och så kom jag. Och jag har inte varit där på jättelänge. Ja,
men
liksom.
Men vadå? Men du är alltså marokinska Jesus på något sätt.
Det var det jag ville komma fram till. Det var det jag ville komma fram till.
Ja, precis. Att du är som Jesus, alltså. Och så dagen, och så på dagen också när Jesus kom. Alltså det här är inte klokt.
Nej, det är galet. Det var inte på julafton. Vi var inte på kräperiet på julafton, men några dagar innan.
Och då vill han nyttja detta till sin egen förmån och få lottonummer av dig. Alltså det är ju väldigt cyniskt. Alltså.
Och så sa jag det också till en så här: ska jag komma ihåg de här lottonummer? Jag visste inte att det var lotto. Ska jag komma ihåg de här numren? Han bara: "No, no, no, you have to forget about them." Jag bara: "Jaha." Och så kom jag ut, och nu förstår jag ju varför han ville att jag skulle glömma bort dem. För han ville ju inte att jag skulle gå och spela lotto på samma nummer. För då skulle jag också vinna den högsta vinsten. Så det var ju bara...
Och då fick han bara hälften så mycket pengar. Ja, precis. Exakt. Fick jag bara hälften av pengarna.
Så det var bara egoistisk handling. I säng.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, apropå det här med lotto och så här, vill jag bara säga, har du spelat bingolotto någon gång på uppsittarkväll? Har du gjort det någon gång?
Nej, men jag har gjort det förut. Jag har varit i bingo lottostudion.
Ja, men du har gjort det. Då har jag en liten så här, jag har en fråga till dig vad du tror om det här. Och till våra lyssnare. Då tänker jag så här, du vet när man spelar bingolotto så här, så varje gång, så utanför varje rad ska man vinna då, om man får bingo på den rad, då vinner man då 100 kronor eller 200 kronor, kanske en bil eller en resa eller något sånt här då. Mm. Mm. Och då är det så här, då tänker jag så här, att de här numren som kommer då, Bertil 2 eller Niklas 30 eller vad det kan vara så, de kommer ju väldigt sällan som irrationellt. Alltså att det kommer inte så här att det kommer Bertil 1, Bertil 2, Bertil 9, Bertil 14. Vilket skulle kunna göra om det var så att det var, inte var helt lite uppgjort liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Det hade ju varit några gånger fast det var så att det blir så här, rent slumpen blir så att det blev Bertil 1, 2, 3, 4, 5 eller sådär. Någonting sånt.
Men det händer aldrig.
Aldrig liksom. Nej. Nej, precis. Och då tänker jag så här, att det här måste liksom vara bestämt på något sätt innan. Det kan inte vara slumpen som gör att de här numren kommer upp varje gång. Det kan inte vara så.
Nej, det är en väldigt bra tanke. Det är en bra tanke.
Ja, precis. Mm. För då tänker jag så här. Om vi då sitter med det är ofta man sitter med fyra nummer på en rad och så väntar man på det sista. Och då är det då en bil ibland. Och ofta så är det ju väldigt ofta som det är då 100 kronor som man får om man vinner den där raden. Mm. Och tänker jag då, om vi har två sådana rader då med fyra stycken i varje. En som det som ger 100 kronor och en som ger en bil. Då undrar jag så här, i och med att då, nu är det lika mycket chans egentligen då att de drar upp ett nummer som antingen då är Gustav 70 eller Gustav 71 eller vad det kan vara så här då. Eller hur? Det är lika mycket, i och med att det är lika mycket chans att det kommer de två nummer som är kvar.
Absolut.
Men är det det? Men är det det och det, tänker jag? Mm. Är det större chans i och med att jag har en rad med 100 kronor som jag vinner eller en bil att det kommer på 100 kronors raden?
Mm. Det är en väldigt god fråga. Och då menar du att det här är bara bluff och båg?
Jag tänker inte att det är bluff och båg. Men jag tänker bara att det kanske redan är förutbestämt vilka lotter som det är vinst på, tänker jag innan. Eller att det är redan draget, tänker jag på något sätt.
För att jag menar, det går ju inte i praktiken. Om det skulle vara så att det var lika stor chans att vinna en bil som att vinna 100 kronor. Då skulle de ju kunna få skänka ut bilar. Då skulle det kunna bli så att slumpen för sig att det blir bilar liksom, en hel säsong, bara bilar. Och jag menar, det kommer de inte ha råd med liksom. Då går de ju back.
Nej, jag tänker det. Eller också så är det att vissa rader är, nej, jag vet inte. På något sätt måste jag i alla fall, jag vill inte vara konspiratorisk.
Mm. Men du är det ändå.
Jag känner bara att jag är lite det ändå faktiskt. Jag tänker att det kan inte vara helt, de har ju inte råd att kanske ge ut, kanske skilja på att vi ska beställa 5000 bilar eller 100 000 bilar. Liksom. Mm. Det är lite skillnad i pris och det går att producera så många bilar samtidigt. Fattar vad jag menar?
Jag förstår,
är på väg
precis
någonstans med det här. Men, ja. Jag känner mig skeptisk inför den här bingo-grejen då på uppsittarkvällen.
Men vi kanske ska fråga Lotta Engberg nästa gång vi träffar henne om hon kan förklara det här.
Tror du hon vet verkligen? Kan Lotta verkligen bestämma det? Jag vet inte. Och din favorit ska ju vara Mailer Stans, Tone Sekelius.
Jag såg det, vad roligt. Och i Melodifestivalen, ja. Både Melodifestivalen och Let's Dance. Det blir körigt för Tone i år, får man säga.
Ja, men hur gör hon där, tänker jag så här. Bara för, om hon vinner Melodifestivalen så är ju Eurovision mitt under Let's Dance.
Det kommer aldrig gå. Men,
det kommer aldrig gå.
Nej, det kommer aldrig gå. Men då är ju också det som är bra ju det att vi vet ju om hon har vunnit Melodifestivalen innan Let's Dance börjar. För att Let's Dance börjar ju efter. Så att vinner hon Melodifestivalen, då hoppar hon väl av i sista sekund va, kanske.
Ja, antar det. Men jag tänker på, och om, undrar vem hon får dansa med. Det är bara Hugo Gustafsson som är lång nog, så det måste bli Hugo som hon får dansa med.
Men du är ju lång nog.
inte så, alltså Tone är så lång alltså. Hon var med i Let's Dance förra året och sjöng. Alltså hon är alltså ett och halvt huvud längre än mig med klackar.
Nej, men det kan hon ju inte vara. Inte ett och ett halvt.
Jo, jag lovar, jag lovar.
Ett och ett halvt huvud längre.
Hon är alltså 2,43 då,
2,43. Alltså, 2,43.
Världsrekordet i höjd hopp är hon, kan jag säga. Det kan jag säga direkt utan klackar.
Men då får, ja, okej. Okay. Det kommer bli fantastiskt. Det ska bli väldigt roligt i alla fall. Är det några, vad var det med? Det var hon och Kalla. Är det de som är avslöjade? Är det några fler?
De två som är avslöjade. De två. Mm. Jättekul. Okay. Det är bra start på startfältet, måste man säga.
Fantastiskt.
Charlotte Kalla och ja, det är väldigt bra. Du, jag vill bara säga en sak till om uppsittarkvällen. Mm. Är du bekant med Färgfemman?
Ja, det är jag.
Ja, man, det är de här olika färgade fälten, och så får man ta så länge man tar två av likadana fält.
Just
så får
det.
Man fortsätta. Mm. Mm, ja. Och den största vinsten du under uppryttarkvällen i år var att man, och någon som fick ringa in som inte hade vunnit på en nitlott och ta 10 fält. Och det spelade ingen roll om det kom fält med samma färg, så fick man behålla allihopa. 10 stycken fält fick man välja.
Oh,
på Färgfemman. Alltså, det finns ju då 5 stycken, 1 miljon och 4 bilar. Och så finns det ju som är röda fält och så här. Och så finns det ju bara som hemligt unik, och så finns det ju resor, och så finns det olika kategorier liksom.
Mm.
Den person som kom fram då och vann det här suveräna priset, man kunde vinna max 2,7 miljoner kronor alltså då. Man kunde välja alla de här miljonerna och bilar och alltihop här.
Mm.
Tog inte fram ett enda rött fält. Alltså, hon vann inte ett enda rött fält. Hon fick inte en enda bil och ingen miljon. Hon fick bara så här, livsmedel för 5 000. Bara resa 10 000. Bara så här. Så det stoppade på 214 000 fick hon istället för 2,7 miljoner.
Men fram då, återigen då, hade de manipulerat Färgfemman då så att det inte fanns några röda fält?
Nej, jag tror inte.
Fråga Lotta Engberg.
Så jävla... Ja. Och en också kommer fram för en gångs skull. En annan som fick Färgfemman fick mat först 5 000. Mat 5 000. Och så drog hon bara en ruta till. Samma färg, 10 000 mat. Och fick bara 5 000. Men tänk att komma fram och komma därifrån med 5 000 mat. Liksom.
Nej.
Det, alltså, vad är chansen att komma fram? Det är så hemskt. Stackars människor. Alltså.
Ja, så är det. Du, på tal om tv, så tittade vi lite grann idag på Året med kungafamiljen. Det går ju på juldagen. Har du sett det? Såg du det i år?
Nej.
För det första måste jag säga att alltså Victoria är fantastisk. Jag tycker att hon blir bara tryggare och tryggare i sin roll för varje år som går. Alltså hon är så bra när hon är ute. Och hon var i Kenya bland annat på en skola där. Och hade med sig då present till de här, till barnen på skolan, en innebandyklubber, och sen så hade hon tagit med sig prins Oscar. Han hade velat ge sitt eget innebandymål, så hon hade tagit med prins Oscars innebandymål som han då ville ge, skänka till skolan, och sen så var det klubben, och sen sätter hon då igång i lång blommig klänning och börjar spela innebandy med alla de här barnen. Alltså, och hon är så skön, alltså hon är helt underbar.
Älskar. Tänk om hon skulle vara med i Let's Dance i år.
Hon skulle vara med i Let's Dance, verkligen.
Ja, men alltså, vilken drömpartner.
Då gjorde de ett segment som jag tyckte var helt fantastiskt. Ett ganska kort segment, så kom de in då i slottet, på den delen där då administrationen jobbar på slottet. Alltså de människorna som är bakom kungafamiljen. Och sen så gjorde de en kort intervju då med en man som håller, han presenterar sig att han håller i kungafamiljen och allting som har med kungligheters ekonomi. Och sen började han då berätta att kungafamiljen får av svenska staten 8 miljoner varje år. Victoria och Daniel får 4,5 miljoner och Carl Philip och Sofia får 1,1 miljon. Madeleine får inga pengar eftersom hon bor ju utomlands, men om hon gör något uppdrag som har då med kungafamiljen att göra, något kungligt uppdrag, så blir hon då avlönad ifrån kungen liksom, på något sätt för det uppdraget. Och sen så sa han det då, han räknade upp de här pengarna som de fick, och sen så sa han det att anledningen till att det är så här är då för att kungafamiljen, hela kungligheten ska vara oberoende. att inte ett företag ska kunna gå in och skänka pengar till någon kunglig familjemedlem för att de då ska bli tvungna att liksom promota det företaget extra mycket, utan staten ska avlöna dem så att de ska kunna vara oberoende och representera Sverige. Och jag tyckte att det här var så bra. Det var så bra, för att jag vet ju att det är så många människor, inklusive mig också, man undrar liksom, vad våra skattepengar, vad går de till?
Epanage går till.
Ja, och sen också tänka då, om man tittar då på det här, man kan ju tycka liksom då att kungen får 8 miljoner. Det kan man ju tycka låter jättemycket. Men då får man ju tänka då liksom, var de, och det förklarade han kanske inte så tydligt då, vad de här pengarna skulle gå till. Men jag kan tänka mig att i den här budgeten så tror jag ju inte att omkostnaden för alla slott i Sverige är inräknad. För att det kan det ju inte räcka till.
Jag såg det inte, nej.
För att vi har ju, det är ju så många slott. Men däremot så är det säkert då all personal runt kungen, alla resor, all representation. När det kommer liksom andra kungligheter eller statsministrar hit.
Och
det
ska fickpengar.
Ordnas. Ja, men precis. Men, och sen så kollar man ner då på Carl Philips lön. 1,1 miljon. Det räcker ju inte långt till något.
Nej. Alltså det skulle räcka för dig och mig, skulle räcka kanske i måndag, tisdag, onsdag för första året.
Nej, men tänk alltså, dig själv.
Tänk vad en kaffelatte kostar liksom. Det är skuldyrt.
Nej, men tänk dig själv. På riktigt. Tänk dig liksom om man har då secure. Då måste jag ha säkerhetsvakter runt sig. Bara det. 1,1 miljon.
Men tror inte du att det finns andra pengar till att avlöna personal?
Ja, inte vet jag.
Jag tror inte att det är... Alltså, jag har ingen aning, tänker jag. Men jag tänker att det kanske finns andra inkomster. Det är saker som betalas inom andra fonder eller andra pengapungar liksom, inom kungliga... slottet. Som inte Carl Philip behöver avlöna sina egna säpovakter eller...
Nej, jag vet inte. Jag tyckte ändå att, jag menar, med det de gör och med de resor de gör och med den representationer de har liksom, så tyckte jag 1,1 miljon, det tyckte inte jag i dagens Sverige. Det var inte speciellt mycket pengar.
Det beror ju på vad det ska räcka till, eller hur? Det beror på vad det ska täcka.
Om
det ska täcka allting så är det ju ingenting, naturligtvis. Alltså, men när man tänker, eller ingenting, lite är det ju, men det kanske inte är att allting ska täckas av de pengarna.
Nej, jag vet inte.
Det var
i alla fall det de sa, att det var det som de här familjerna fick då. Jag tyckte att det var väldigt bra i alla fall. Visst, de hade kunnat utveckla mera och sagt vad det skulle räcka till. Men jag tyckte att det var ett väldigt bra segment i det här. För att det förklarade säkert vad många människor går och tänker på. Jag tyckte det var bra.
Det kanske också är bra för de som inte är royalister att säga vad de här pengarna ska gå till. Vad de spenderat, vad staten spenderar pengarna på. Varför ska vi ha ett kungahus? Liksom. Men för jag tycker ju att det är jätteviktigt. Alltså, men att det är det tryggaste vi har just nu, framförallt i Victoria, som är så jävla, vilken ambassadör för vårt land.
Fantastisk. Hon är fantastisk. Hon tar verkligen den här rollen på allvar. Alltså 100%. Jättestolt.
Men kan Filip också, tycker jag, med. De är också väldigt när han kommer in någonstans. Han är ju, alltså, säger vad han vill, men alltså, det känns som att det är vilken representant för vårt land, tycker jag. De gör ju så mycket med childhood och med olika saker som de stöttar, så är det ju, alltså, de gör ju väldigt fina saker allihopa. Alltså,
Sofia, det måste jag berätta också. Sofia, det var ett inslag med Sofia som var så fint. Hon var på Sveriges Radio och skulle läsa in en saga från en sagobok. Och det var så starkt. Hon läste den här sagan och det handlade om Viktor som var ute med sin pappa och ville köpa en tröja. Och så hade han hittat en tröja som han ville ha. Jag tror att det var en tröja med en katt på. Och Viktors pappa säger att nej, Viktor, nu kan vi inte gå och titta på tjejavdelningen. Nu måste vi gå till killtröjorna och titta. Och Viktor säger, men det är den här tröjan jag vill ha. Jag struntar i om det är en killtröja eller tjejtröja. Det är den här tröjan jag vill ha. Och sen så till slut så fick han då den här tröjan, trots då sin pappas fördomar om vad som var kill- och tjejtröja. Och sen kommer Viktor till skolan och visar upp den här. Och klasskompisarna blev så liksom så här, oh, vilken fin tröja du har, en rosa tröja med en katt. Den vill jag också ha. Alla var så här, tyckte att den var helt fantastisk. Och jag tyckte bara att det var så fint att hon gjorde den här saken. Jag blev så rörd, för att det sa så mycket. Det sa så mycket om den nya generationen som växer upp. Och det sa så mycket om den äldre generationen. Många, nu ska man inte säga att alla är så, men många kanske då, vi är inrutade i fack liksom, för hur det ska vara. Och den nya generationen, de har inte dem. det finns inte där. Victor ville ha den här tröjan, och det var den tröjan och ingen annan han ville ha.
Mm.
Ja.
Tänk vad fint det skulle vara så. Det var underbart, tycker jag. Och när vi ändå pratar om det, tycker jag vi ska gå över på veckans Gaywatch.
Gaywatch.
Ja, vi ska faktiskt tillbaka lite till Miami. Jag har en liten frågeställning bara till dig, Gabriel. Jag tänkte vi skulle ta upp här nu på lite efter jul. Och det handlar om, jag var nämligen på den här brunchen på Palace i Miami.
Mm.
Mm. Och där på den här brunchen på Palace, som då är en gaybar eller gayrestaurang där mitt på 12:an på Ocean Drive, så är det alltid dragshow. Och det kom ju ut, den här dagen tror jag det var 3 stycken drag queens och en konferencier. Och då nummer 2 dragshow som kommer ut då är då en kvinna, eller då en drag queen, som har gjort, alltså hennes bröst är så stora så att, alltså, det är det största jag sett i hela mitt liv. Alltså, jag har aldrig sett någon med så stora bröst. Alltså, det är som, alltså, de är, alltså, badbollar räcker liksom inte. Liksom, det, alltså, de är så stora så det finns inte. Och det är ju naturligtvis, alltså, publiken går ju totalt bananas över det här. Så alltså, det är så häpnadsväckande att se det här då, gå runt och göra en stor show och göra, alltså, hon gör ju lite jular och håller på och slänger och hoppar och allting, folk går ner i spagat och det här med studsar överallt. Och det är ju, ja, det är väl fantastiskt då. Och hon går och tar, man får då lite det. Alla har ju en dollars sedlar som hon går och samlar in då i publiken så här. Då tänker jag så här, är det värt det då? Tänk om ingrepp hon har gjort för att få de här brösten. Och sen så med resten av livet då. Hur är det då liksom? Här funkar det liksom så här. Men igen är det som att vi går och tittar på någonting som är lite... Vi jublar ju åt det som är annorlunda och konstigt. Mm. Vilket är väldigt, för mig, i min värld är det helt absurt att hon ska behöva se ut så där, för att det är då hon får uppmärksamhet och får ett levebröd. Mm. Och då undrar jag så här, är det där ska vi hylla det liksom på något sätt? Jag blir så kluven i hur jag känner när jag sitter där på den här showen. Visst, det är fascinerande, men det är också lite sorgligt.
Mm. Jag förstår. Jag förstår precis vad du menar. En fråga dock. Är du säker på att det här var ett ingrepp eller var det lösbröst som hon hade satt på?
Just det. Det är ju faktiskt en fråga.
I och för sig, så jag menar, skillnaden är ju det att då har hon ju inte genomgått ingreppen. Men kontentan blir ju ändå detsamma. Nej, vi hyllar ändå någonting som är liksom... Som
Det kan ju faktiskt ha varit lösbröst.
Mm.
Det kan ju faktiskt ha varit det som inte jag bara... Alltså, exakt. När vi nu tänker på det, kan jag säga att jag kanske ska utgå från att det var där. För det här var just abnormt. Så det var ju så här... Det inte ens är möjligt att ha så här stora bröst.
Nej.
Så att det kanske var...
Det vet man ju inte. Men jag förstår ändå din grundfråga i det här. Och det gäller ju liksom... För att det var så uppenbart att det var just brösten som folk liksom bara gick igång på och tyckte att det var liksom the thing. Är det det du menar?
Jag tänker liksom att det, oavsett om det är bröst eller om det är stora läppar, så att det blir lite mera igen, lite som i The Greatest Showman. Folk går och betalar pengar för att skratta åt cirkusartister som är annorlunda, som den skäggiga damen eller den långa farbror eller siamesiska tvillingarna. Så det är lite samma sak här, att vi går och hyllar någonting som vi tycker ser annorlunda ut.
Mm.
Och den känslan på något sätt känns så fel idag, tycker jag. Så det är att det ska hyllas bara för att någon har gjort sig till då, eller så att man har spökat ut så mycket så att vi blir chockade av det här liksom. Mm. Så är det ju. Hon chockar ju oss med sitt utseende.
Mm.
Och det får man gärna göra. Så jag tänker mer på henne då i normala fall, eller inte henne heller kanske då, men någon annan som har gjort någonting som man tjänar pengar för att göra någonting som man i andra sammanhang, så blir det helt fel. Någon som kanske har stora tatueringar i ansiktet som kommer upplevas som skrämmande eller som en gangster eller som en kriminell, fast man kanske inte ens är det.
Nej.
Fast man i andra sammanhang så blir det så fel och malplacé. Så det är min frågeställning egentligen. Så här. Kan det någonsin vara värt att göra de här ingreppen för att tjäna pengar?
Ja, nej, jag förstår precis vad du menar. Och mitt svar på den frågan är ju nej. Jag tycker också att det är lite... det är lite fult att göra så, för det finns ju faktiskt väldigt många människor som har jobbigt med sina bröst, alltså människor som har väldigt, väldigt stora bröst, som liksom har ryggproblem och som lider av det här, som tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Och jag tycker också att det är liksom, då, det blir lite fult, man gör det på någon annans bekostnad. Man måste tänka lite grann vad man, vad man gör. Sen känner jag så här, just när det gäller dragshow, så känner jag att alltså tjusningen med dragshow, det är ju när det är dragshowartister som inte behöver vara, alltså utseendemässigt behöver göra någonting extremt, utan som är bara så duktiga i sin talang. Alltså till exempel Bianca Del Rio eller någon av de här som har en begåvning, alltså som talets gåva, som är jättesnabba i repliker, eller du vet, som eller som sjunger bra, inte vet jag, att det inte bara hänger i att man ska ha någon konstig utstyrsel för att det ska bli liksom bra. Nej. Förstår jag vad jag menar?
Nej, och det är alltså just det här, den här, det blir så tvetydigt för våra värld också, tycker jag, det här. Att man, alltså man kommer dit till Palace, så kan man liksom direkt fråga sig, do you want to change some money? Alltså bara, man ska liksom växla in en 20-dollarsedel till en dollarsedel för att kunna ge dem som uppträder. Och som egentligen det enda de gör är att de uppträder inte så mycket. Det är inte så mycket show över de här. De går ju mest bara och samlar in pengar. Och så var så här, jag vet inte om de har, vad de har, de, ja, det är klart de gör någonting, de går ju och sjunger lite, men det handlar så mycket om de ska få in så många pengar som de här två låtarna som möjligt, så att de har känt ihop sitt levebröd. Alltså, är det inte bättre att de får pengarna av att man betalar ett inträde på något sätt och sen gör det, än att vi ska bara ge dem? Alltså, det känns så jävla icke 2022, tycker jag. Alltså, det är inte bara strippklubb fast ändå inte. Du ska vara så här, det här liksom, lite, ja, men degrading, tycker jag det är. Att, att du ska bara gå och samla in en dollars sedlar för någonting som de har gjort. Nu för tiden, i och med RuPaul, så är det här, det är ju ett hantverk. Liksom, de är ju konstnärer, liksom, artister. Jag fick lite dålig smak i munnen av i alla fall, så jag ville bara höra hur du tyckte om det här.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag håller med dig. Jag förstår precis vad du menar. Verkligen. Nu har jag har inte varit där, som sagt, på länge på Palace, men jag kommer ihåg hur det var. Och jag menar, saken är den att i och med RuPaul's Drag Race så har man ju också blivit mera kräsen vad det gäller dragshow. För att man vet liksom vad man kan leverera. Det finns så många som är så duktiga. Ja, intressant spaning där, måste jag säga. Väldigt intressant. Du, Tobias, tiden rinner iväg. Ska vi ta och gå på veckans lista?
Let's do it. Spännande lista.
Veckans lista.
Ja, den här veckan, Tobias, vad ska vi lista då?
Ja, men de bästa händelserna 2022 i våra liv.
Det är ju dags att gå in i ett nytt år. Alltså, dagen efter... Nej, inte dagen efter. Nej, men i slutet på den här veckan. I slutet på den här veckan så är det nyårsafton. Så ja, det är dags att summera lite.
Du, har 2022 varit ett bra år, tycker du, för dig?
Ja, men jag tycker det. Jag måste säga att jag tycker att det har varit ett bra år. Det har varit ett år som har varit väldigt ganska tufft jobbmässigt. För att jag har också känt att vi har haft år, pandemiåren, liksom... var tuffa på det sättet, man inte kunde göra någonting, och nu har vi försökt att liksom jobba igen det under 2022, så det har varit ett tufft, ett kämpaår liksom, men det har också varit mycket saker som har varit roliga, och det är härligt att se också att när man känner att när man jobbar så ger det också resultat, och det har varit glädjande för mig, tycker jag. Hur har det varit för dig?
Ja, men det är skönt då att ge resultat när man lägger manken till, det är bra.
Ja, men faktiskt, men det är inte så säkert att det gör det ibland. Man kan inte ta det för givet. Nej, liksom. Det är ju... Nej.
Ja, men rent jobbmässigt har det också varit kämpigt. Alltså, det har varit väldigt bra. I och med att första månaderna, januari, februari, mars, var det fortfarande en pandemi. Och ändå så, i slutändan så har det ändå varit ett lika bra år som 2019, vilket inte hade någon corona i sig. Så att det måste ju säga att vi har jobbat igen det i höst med råge. Liksom. Så att det har ju varit, så att det är klart att vi har jobbat mycket bägge två. Så att det är ju jättebra. Men är det dags att se vilka som tre saker som var roligast och mest häftigt det här året 2022. Börjar du då?
Yes. Ja, jag skulle vilja börja faktiskt med det som hände 6 juni. i Stadshuset. 6 juni i Stadshuset så ja. Hade ju jag förmånen att få vara med när Dejan då blev invald i Sverige, höll jag på att säga. Men välkomnad ja. Till Sverige på den här medborgarceremonin. Kommer du ihåg att jag pratade om den?
Mm. Ja, definitivt. Absolut.
Och jag kände, jag satt och tittade igenom min Instagram och så här på bilder. Och när jag såg de där bilderna därifrån så blev jag så här tårögd. Jag bara så här, jag hade inte förväntat mig att det skulle ta så mycket på mig rent emotionellt. Mm. Men när jag kom dit så blev det bara så här, jag satte mig där på bänken, jag började gråta direkt. För det var så mycket liksom, alla de här åren som har varit. Och Dejan har gått och väntat varje år då på liksom, nu är det dags igen att få veta om jag får stanna ett år till. Ska jag få stanna ett år till? Ska mitt uppehålls, mitt arbetsvisa bli förnyat? Och den här ångesten som jag vet att han har gått och burit på liksom, att bara få släppa det här och bara få känna, shit, nu har jag samma rättigheter som alla andra i Sverige. Nu får jag vara här på lika villkor. Mm. Ja, det var en sån fantastisk dag. Och de gjorde det så fint. Jag säger bara det, att har ni en möjlighet någon gång att gå dit och bara få vara med på ett hörn och se hur de här ceremonierna är, så uppmanar jag er att göra det. Varje år på 6 juni är det. Det är så mycket kärlek i det där rummet och så härligt att se alla dessa nationaliteter som träffas liksom, under samma tak. Fantastiskt.
Mm. Och vad generöst av dig också att en av dina tre händelser som var bäst i år handlade egentligen om någon annan. Det tycker jag var väldigt fint. Mm. Ja, det tycker jag var generöst och vackert.
Ja,
var väldigt.
Tack.
Väldigt fint.
Ja, du då?
Ja, men alltså, det var faktiskt bara häromdagen. Det var dagen före julafton. Så det kanske låter barnsligt och så, alltså, men när man har jobbat på någonting så länge som vi har jobbat med den här boken nu, jag och Magda, i 1,5 år. Och lagt ner så mycket tid och det har varit liksom alla projekt som är sådär, alltså när man gör någonting som egentligen handlar om sig själv och man har liksom haft en tanke från början och det har liksom verkligen varit med och motgång och vi har bankat huvudet i väggen massa gånger och vi har fått svar, det har varit liksom, så, alltså, ibland har det varit helt euforiskt och ibland har det varit liksom helvetet verkligen, så det har liksom bara ryckts mellan sorg och förtvivlan och så glädje och så. Och så när man då får den här boken för första gången och håller den i sin hand, som jag fick göra för 2 dagar sedan. Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Alltså bara när tårarna bara rinner och bara så här, att det är på riktigt, att det är en sak att den är klar, men att hålla den i handen så här, och bara se omslaget, se allting man kan bläddra igenom, bara lukten av den här nya boken som är helt nytryckt, den är liksom aldrig, den är helt orörd liksom, det kommer en oskuld ut i det här kuvertet liksom, och bara så här helt, ja det är så, ja det var, det är så stort alltså.
Jag förstår,
för det ligger så mycket jobb bakom. Så att, ja, det är så häftigt, så det är verkligen en av topp 3 händelser i år att få hålla den här boken i sin hand, så att.
Och vad fantastiskt, så, det är häftigt. Liksom din andra bok som du släpper nu. Det är helt otroligt.
Ja, och man får ju tydligen kalla sig författare efter 2 böcker.
Är det så?
En bok, ingen bok. Ja, så är det så tydligen. Så är det, så det är 2 God. Böcker som är...
Det
är
häftigt.
Ja, men det är faktiskt häftigt. Och det är så här, att bara få... Ja, men alltså att allting är... Och bilderna i det liksom så här. Att man, det, ja, men det är så... Ja, men det är häftigt, verkligen. Mm. Att det blir som det blir, alltså det är häftigt. Mm. Skitcoolt.
Ja, jag är så glad för din skull. Jag längtar efter att få hålla den här boken och få bläddra in. Det ska bli väldigt kul. Okej, nu den här andra platsen då. Den är... det är en helt annan grej. Det här är någonting som... Du vet, när man känner att man är liksom ett med naturen. Och det här kanske är ett ålderstecken på att jag börjar bli lite äldre. Men... De här upplevelserna som bara kommer till en ibland, när man känner nästan som att tiden står still, allting är så perfekt i den miljön där man är i den sekunden. Förstår du vad jag menar? Har du upplevt någon sån grej? Och det här var en morgon här på Mallorca i somras när vi gick upp jättetidigt och gav oss ut på såna här stand-up paddle, du vet så här, suppbräda.
Ja, just det.
Tillsammans med Lisa och hennes familj i solnedgången och soluppgången komma liksom över Mallorca. Mm. Vattnet var helt spegelblankt och vi ger oss ut på havet. Mm. Och det här är liksom en sån här grej som jag kan, framförallt nu när det var så snöigt och mörkt hemma i november, december, och jag bara liksom slogs av den här tanken, bara tänk, så här kan livet vara också.
Ja, precis.
Ja, det kanske är ett ålderstecken på att jag börjar bli pensionär, men...
Antagligen, men också att det finns ögonblick där det inte finns några rädslor eller tvivel eller att man bara är i nuet.
Verkligen.
Alltså det handlar ju om det också. Det man kan göra är att stå på den där brädan och paddla. Mm. Och allting omkring, att det försvinner. Allting som kanske är jobbigt eller ställer till massa giller i huvudet på en, alltså, det finns inte mer. Det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju... Mm. Så skönt.
Ja, vad en härlig.
Jag tänker att naturen har den där. Jag tror inte heller att den där naturen skulle ha som påverkan på mig heller. Men det har ju faktiskt det på något sätt. Hur mycket jag har kämpat emot, så naturen påverkar oss ju.
Naturens lag.
Ja, det är verkligen så.
Mm.
Ja, min nästa sak är när jag hade min 45-årsfest i somras och står på strandbryggan eller på strandvägen och ska ut med båten till det här då Berghain-festen temat jag har anordnat och ser alla mina vänner och familj komma gående i de här spektakulära outfitsen som jag aldrig har sett maken till i Stockholm förut, ska jag säga. De var så malplacé och så konstiga och jag skrattade alltså jag höll på att spricka säkert i en halvtimme, för det kommer ju liksom mest den sjukaste outfiten efter den andra gången där på strandvägen, och det är i gassande sol, i svarta kläder alltihopa, med nitar och med lack och läder och nakendräkter och koppel, och jag fick ju presenter i form av hundar så här då, eller människor så här. Alltså den här dagen var helt makalös och den var så generös, alla var så underbara liksom så här, och vi hade en fantastisk dag, men bara just där att få se alla igen som har liksom gått man ur hus för att hitta de här outfits som jag gissar inte hängde hemma i garderoben innan. Jag tror inte att de... Nej, det var helt makalöst.
Alltså, jag förstår det. Jag fattar. Ja. Det är så roligt också att du hade ett sånt tema. Det är så kul.
Ja, men det är så kul att det blir så lite annorlunda då så här, och att folk då så här, men vad ska jag ta på mig så här, alla var ju så alltså, och jag vet att folk har ringt runt till varandra så här, vad ska vi göra så här, och så kommer det, så blir det så bra för att alla är tvungna att liksom ha liksom gått liksom beyond och ut sin egen box, sin comfort zone, för att de måste liksom göra någonting annorlunda så här. Alltså, jag älskar det. Så det var
pappa också går all in, det älskar jag, det tycker jag är fantastiskt.
Ja, han går alltid all in. Idag har han igen tagit på sig tomtedräkten och det har vinterbadat igen.
Japp. Okay.
Så han har filmat den och har lagt ut på Instagram och Facebook. Han är magisk, okay, den där gubben.
Ska jag genast gå och titta på den?
Ja, gör det.
Okej, okay, min första plats är då när vi var i Rom och hade vårt framträdande i Vatikanen i påvens kyrka, Sankt Peterskyrkan i april. Och det här är ju liksom också en sån här once in a lifetime moment som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få uppleva. Att bara få chansen att komma in i den där kyrkan och att få sjunga där och vara med om hela den här liksom katolska ritualerna på den platsen som liksom är en av de alltså mest kända i hela världen. Det är
heligaste platsen.
Ja, nästintill så är det ju så. Det är verkligen det, tillsammans med liksom när vi gjorde en konsert i Jesu föderskyrka i Betlehem. Det är ju liksom två verkligen stora highlights i mitt liv. Så jag är så glad inför den där dagen. Och hela dagen, just också som jag berättade i podden då, att vi fick gå genom Vatikanen och gå in och se hela Vatikanen innan vi gick in i kyrkan och gå in en sido en gång. Och de här guiderna då som hade jobbat där i 25 år sa att det här har vi aldrig fått gjort på 25 år. Och att vi fick möjlighet att göra det. Det var väldigt, väldigt stor dag. Väldigt stor dag.
Men hur är det så egentligen att du får lov att göra det gång på gång på gång? Så har du någon typ av golden ticket in på de här ställena där man inte får vara som vanlig död liksom. Du bara, här varsågod, viftar så här med den här, vet du, varsågod, nu kommer det här, nu ska jag in här, in till Betlehems kyrka och till Vatikanen och alltså till Pentagon.
Ja, precis. Jag tror det bara gäller liksom att man hittar rätt personer som har byggt upp förtroenden på platsen. Det är det som är, både vad det gällde Israel och med Rom, så hade vi ju människor där som vi använde på plats som hjälpte oss till att liksom lyckas med det här. Så,
är Lisa som har de kontakterna?
Nej, Lisa är på Mallorca. Det är Gitte som har fått tag på de här människorna, så att det är ju det. Sen så tror jag en sak till. Jag menar, så just vad det gällde den där grejen i Vatikanen var ju det att jag dagen innan så var ju vi där. Jag var där och skulle reka på platsen och prata då med de här människorna så som var ansvariga inne i Vatikanen och de hade ju då det kommer bli så här och så här och så här och så här. Men vet du vad, skulle det vara möjligt att vi fick göra så här istället, att vi kunde få stå här, att vi kunde få göra så, nej det kommer aldrig gå, så får man inte göra, men kan det inte finnas en liten möjlighet ändå att vi skulle kunna få göra det, du vet så här. Man, ja. på ett trevligt sätt försöker. Och sen så när vi kom dagen efter, då hade de ju dukat fram liksom stolarna och allting precis som jag hade önskat. Så man får inte ge sig. Det är det jag menar. Man måste liksom. Nej,
fast de vet ju också att du har en liten connection till Gudfader, den allsmäktige. Så att det kan ju vara så att de vet, han viskar sig, de bara gör som Gabriel Fors säger. Gör som Gabriel Fors säger.
Ja, jag tror inte det. Jag tror tyvärr inte. Nej. Det. Men så är det.
Mm-hmm. Mm. Ja, nu kommer min första plats. Vi var ju på väg upp för Kilimanjaro, jag och Magda. Och naturligtvis vårt mål var ju då att sätta den här, komma upp på toppen såklart. Men syftet var ju då att sätta Pride-flaggan där uppe på Afrikas tak för att belysa orättvisorna i världen som fortfarande finns. Mm. Och jag hade ju bävat så länge för det där ögonblicket, för man visste ju inte vad som skulle hända då, i och med att det var kriminellt att göra det här i Tanzania. Mm. Alltså man får ju inte propagera för HBTQ-frågor i det här landet, så att ta upp den där flaggan var ju väldigt laddat liksom. Mm. Och att då stå där uppe och smusslat med den där flaggan liksom, vad man har hållit det hemligt, jag har liksom begravt den ner i väskan och så sakta och sen med på skakande fingrar ta upp flaggan liksom och veckla ut den där uppe på toppen framför alla, liksom, alla turister. Liksom, det är massor med folk där uppe. Mm. Var sjukt skärrande. Mm. Men så då känslan då när alltså våra underbara guider, våra afrikanska vänner liksom slänger sig in i bilden och är med på det här och stöttar vårt budskap om allas lika värde var... Det är ju inte bara ett av de största ögonblicken i år. Liksom, det är största ögonblicken någonsin. Liksom, att det finns hopp och att det inte är... Inte bara vi som kämpar för orättvisorna, utan alla har samma tankar. Mm. Alltså det är ju regimerna som kämpar emot det här. Det är ju, folket vill att alla ska behandlas lika. Mm. För att de är också olika behandlade. Liksom här, det finns ju så mycket alltså, mot svarta och vita, mot fattiga och rika. Alltså, det finns så många motsättningar i världen. Och det här är ändå att alla kämpar åt samma sak. Att alla har lika mycket värde.
Fantastiskt.
Mm.
Det är ju...
Häftigt.
Ja, jag förstår att det är ett av ditt livs största upplevelser. Det är, och så, jag som satt hemma var ju livrädd för det här. Man visste inte vad som skulle hända. Jag sa ju det till dig bara, du får inte hamna i fängelse nu. Liksom. Det är roligt, fint. Så stolt över dig att du gjorde det.
Vad underbart, Gabriel. God jul och god fortsättning och snart är det nytt år.
Gott nytt år till alla er kära lyssnare. Tack för att ni har varit med oss i 2022. Det är inte klokt, 2022. Det är så här, när man var liten så trodde man inte ens att det skulle kunna bli 2022. Liksom. Ja, men nu har vi upplevt det året. Nu blickar vi framåt mot ett nytt år och jag hoppas att ni hänger med oss då också. Det är vår allra högsta önskan. Vi avslutar podden med att... ska vi avsluta med lite ABBA och Happy New Year?
Jag tror det. Alltså, det passar väl väldigt bra ändå. Gör inte det?
Tycker jag absolut. Med de orden så säger vi bara... Hej då!
Yesterday, now's the time for us to say.
Would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.